En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Je fais Verdun, sa man. Jag har gjort Verdun, sa man som fransk. Och här kommer vi in, tror jag egentligen, svaret på varför Verdun också är det största slaget. Därför att om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så tjänstgör alltså 3/4 av den franska arméns manskap. Och det är precis som du säger, att man växlar in dem i den här vänd. Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrar sig genom de massa franska byar, alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då för Voie sacrée, alltså den heliga vägen. Och den var ju nästan som en sån där Golgata-vandring, om man tänker sig alltså Kristus med korset på väg till sin avrättning.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Hej. Hej, det här är Peter Bennesved. Nu är det dags för Militärhistoriepodden igen. Och med mig från Finland finns
Martin Hårdstedt som vanligt. Ja. Vi gjorde lite annorlunda start här idag faktiskt.
Ja men jag kände
vi måste variera oss.
Men idag ska vi prata om någonting som är, alltså jag tänkte, det här har jag gått och tänkt på nu några dagar, det här med slag alltså. Det är ju någonting som ofta återkommer i den här podden och som är väldigt, jag är inom litteraturen, många som skriver om olika slag och så vidare. Och normalt sett så finns det ju som en slags dramaturgi inbyggt, i alla fall i historieberättandet. Och ibland är den ju konstruerad av oss historiker och ibland så kan man väl ändå påstå att den finns där någonstans, även i själva grundmaterialet eller så. Det finns en bakgrund, en upptakt, ett händelseförlopp, några avgörande moment. Och på något vis en avslutning och ett efterspel. Men i det här fallet, i det här slaget som vi ska prata om nu, så är de här gränserna väldigt flytande och väldigt märkligt. Och det är, jag vet inte hur man ska kunna beskriva det, men det är som ett slags svart hål av massdöd bara. Som inte egentligen uppfyller de här klassiska dramaturgiska reglerna.
För ja, det har ju en början i alla fall. Slaget vid Verdun har ju en väldigt tydlig början.
Jo, det har det, precis.
Det kan vi säga.
Nu avslöjar
det. Men det har ju en väldigt, ska man uttrycka det, fejdande avslutning. Och det är väldigt svårt att sätta ett slutdatum. Men vi rör oss ju mellan det som skulle kunna sägas vara då den tyska anfallets väldigt definitiva start den 21 februari 1916. Ja. Och sen så försvinner ju det här slaget egentligen under hösten. December kanske man skulle kunna säga är en slutpunkt. Någon kanske skulle vilja säga 18 december. Det är ju faktiskt ett datum som man hittar bland på nätet. Och
men det är ju nästan ett år.
Ja, och jag håller med dig om det där. Att också att slaget som i det traditionella äldre slaget, det är ju väldigt kortvarigt, det är under en dag. Det kanske var under några timmar. Vi har ju pratat till exempel om slaget vid Culloden, och så vidare. Här är det ju mera egentligen en fråga om att det här slaget är en operation. En region, ett område som är indragen i den här kraftmätningen under en mycket, mycket längre tid. Så det blir ju någonting annat, och det har ju naturligtvis att göra med att det här är ju ett industriellt krig, första världskriget. Vi kan väl säga det att vi hade ju tänkt egentligen att liksom börja ta oss an första världskriget. Vi har ju en serie i den här podcasten där vi ju går igenom andra världskriget ganska systematiskt, det är ju ganska uppenbart. Och vi tänkte att vi måste börja med första världskriget. Och vad är inte bättre än att börja smaka på första världskriget genom att ta upp slaget vid Verdun?
Så kör bara mitt i, kan man säga.
Man kan säga så, och så får vi väl fånga upp första världskriget. Men jag har drabbats av Verdunslaget personligen väldigt starkt. Jag har besökt Verdun och väldigt känslomässigt så är det här väldigt, väldigt märkligt. Och för framförallt för Frankrike ur ett nationellt perspektiv, och både i då och även nu i efterhand, så är ju slaget vid Verdun lika med första världskriget.
Mm.
Det här är ju så att säga det stora, stora kraftmätningen och händelsen under första världskriget. Men samtidigt är det ju inte det största slaget. Det är inte den största kraftmätningen egentligen, lite om man exercerar siffror. Mm. Därför att sommoffensiven som ju sker en bit längre norrut från Verdun, den är ju, där dör ju fler soldater och sätts in fler soldater. Men trots det så har Verdunslaget den här ställningen som den stora kraftmätningen. Och
det, men det har ju också att göra med historien här nu. Om vi förflyttar oss bakåt. För några avsnitt sen så pratade vi om fransk-tyska kriget 1870-71. Mm. Och det är ju den här regionen då som är... det är ju här någonstans som sätts grunden för, eftersom man då förlorar Alsace-Lorraine-områden till
just det.
Den nya tyska...
Och Tyskland kommer liksom in på bara livet, det veka livet på Frankrike. Och Verdun blir väldigt nära den nya tyska gränsen. Och Verdun har ju haft under historiens lopp en just ställning som en sån där gränspostering mot öst, skulle man kunna säga. Vi kan väl säga det direkt, att det går ju en viktig flod där som heter Mös, eller Mas på tyska, genom det här området i någorlunda nordsydlig riktning. Och staden Verdun, den ligger då vid en av de här broövergångarna på en väldigt lång sträcka. Så ska man säga att ta sig över Mös i den här regionen, då måste man förbi den här staden Verdun, som ju då traditionellt ända från 1600-talet och Vaubons tid har varit en fästningsstad. Och kring då Verdun, efter fransk-tyska kriget, då, så förstärker man då och bygger ett antal forst, framförallt öster om Mös. Och där kan vi nämna redan några vid namnen, bland annat Domonfortet och Fort Vaux. Så man bygger upp en sån här, vad ska jag säga, fästningsgördel då runt Verdun. För att helt enkelt kunna ta emot då ett tyskt anfall österifrån.
Och de i sin tur utgår då från Metz egentligen, den här staden som också fransmännen förlorar. Och som också är symboliskt.
Inringningen i Metz. Ja, precis. Och kapitulationen och där Napoleon III till och med då får lämna ifrån sig sin makt i Frankrike, och som är så snöpligt. Mm. Och då så satsar man på så Verdun blir det nya bålverket mot öster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag bara spinner vidare på det här, och det är ju det som ger det här slaget lite av sin karaktär, just att de slåss ju om mark som har varit tvistat om under lång tid, och den här den känslomässiga investeringen i att få tillbaka Alsace-Lorraine-områdena efter fransk-tyska kriget är ju också det som bidrar till att man inte, alltså, vad ska man säga, förlorar all rationalitet vad det gäller hur man ska liksom slå tillbaka tyskarna, att man egentligen sätter in obegränsade resurser för att hålla den här gränsen.
Ja, precis. Och i botten ligger ju här just att det tyska anfallet har ju som en av sina, precis som du säger där, så har jag uppfattat också att man vet att man kommer försvara Verdun, det sista man. Och när man gör den här planeringen då på tysk sida, att man inser en sak, att vi måste på något sätt besegra Frankrike innan britterna får en tillräcklig styrketillväxt. För britterna har ju först bara en expeditionskår i stort sett på på västfronten och börjar mobilisera en stor armé. De har ju en yrkesarmé, de har inte en stor stående värnpliktsarmé som fransmännen har på ett helt annat sätt. Utan då tänker man så här, om vi vrider så att säga det här franska svärdet i britternas händer och så parar vi ihop det på stor strategisk nivå med att vi återupptar det ubåtskriget och kväser så att säga tillförseln av resurser då, framförallt från USA till britterna, då kanske vi snabbt kan knäcka hela ententens krigföring. Alltså ententen, västmakterna skulle man enklare kunna säga då. Och vinna kriget snabbt. Mm. Och om du då anfaller Verdun och så låter vi fransmännen förblöda kring en fästning som vi vet att de kommer försvara till sista man, då kanske de ger upp.
Men som egentligen inte, och det är som är intressant, som egentligen inte är särskilt intressant för tyskarna i sig. Alltså den själva fästningen i sig.
Nej,
så de är i princip bara där för att fransmännen ska förblöda. Och det är,
säga att man utvecklar någon form av förintelsestrategi eller förintelsekrigföring. Och som ju bygger på att man helt enkelt ska låta motståndaren förblöda. Och den är ju, framstår ju som oerhört bizarrt egentligen. Och det här köper då Falkenhayn, som är då chef för den tyska generalstaben, lägger fram den här planen och får den klubbad, godkänd av Kaisern. Och sen börjar man med en enorm uppbyggnad av resurser, truppansamling, koncentration kring Verdun. Och där har man ju då hjälp av att man har byggt ut då järnvägssystemet så att man får fram då de här trupperna. Och man gömmer de här trupperna inne i skogarna, man gräver ner artilleriet och man lyckas någorlunda göra den här enorma koncentrationen av trupper framför Verdun. Och det märkliga på att andra sidan då, så blir man så småningom varse detta, men i Frankrike är man ganska omedveten om vad som är på väg att hända faktiskt. Och det är ju jätteintressant att man från fransk sida, och då kan man ju fråga sig varför har man inte satsat på det här området för? Det här är ju också, kan vi säga, en utbuktning i fronten. Så att Verdun är ju en utbuktning i fronten. Kriget har ju satt igång 1914 och så har man ju då, stoppas ju den tyska stora offensiven genom Belgien. Och sen så utvecklas ju det här skyttegravskriget då ända från Schweiz, så går ju en nästan obruten linje av skyttegravar så småningom ända ut till Engelska kanalen. Och Verdun är ju en utbuktning. Och då funderar man ju lite på varför fransmännen inte satsar här. Det skulle ju vara logiskt att förstärka fästningarna, föra in tungt artilleri och se till att här går det inte helt enkelt att anfalla.
En liten avsticka. Jag har ju studerat den här tidens bunkerbyggande en hel del. Och kollat på deras små ritningar och annat som de gjorde. Och det är ganska intressant. Det är en ganska innovativ period här. För att man får tillgång till betong på ett helt nytt sätt och armerat järn också. Så det gör ju att de kan ha, när du pratar om att man gömmer artilleriet. De gräver liksom ut stora utrymmen som man fyller igen med betong. Så gör man en slags betonglock med hål i, en slags springa så själva kanonen sticker fram, så att man liksom gömmer kanonen under jorden, kan man säga. Det var ett väldigt intressant sätt och alltså, väldigt progressiv kamouflagetaktiker under den här perioden.
Ja, det är det som brukar kallas för kassematt, att man har artilleriet placerat i skyddade såna här ställningar. Och Domonfortet till exempel har ju en sån 15 cm kanon skyddad med ett järnkupol plus då ett antal mindre 75 mm kanoner plus en massa kulsprutor. Och är ju ett förhållandevis starkt fort. Det märkliga är ju att fransmännen plockar bort mycket av det här artilleriet, det tunga artilleriet, generellt från sina fästningar. Satsar inte på dem åren före första världskriget. Och dessutom har väldigt dåligt med tungt artilleri. Och då kan man fråga sig, varför är det på det sättet? Ja, det är ju på det sättet att fransmännen har en offensiv tanke med sin krigföring. En idé om att man alltid ska anfalla.
Jo, och nu vill jag byta in här. Och det har jag tänkt på också. Jag funderar på, varför vill de inte ha med sig artilleriet? För det här bygger den här Elan-grejen som du pratar om nu, att man ska anfalla med glöd.
Ja, Elan, det är ju begreppet att man står upp, precis. Man tar emot och man viker inte ner, man anfaller alltid.
Exakt. Och det här är ju i princip en kopiering av den taktiken som man ansåg att tyskarna anfall med 1870-71 att de på något vis anföll med glöd och de kunde bryta ner det franska försvaret. Men en av nyckelgrejerna som jag minns att vi också pratade om, det är ju att också tyskarna har förmågan att koncentrera sitt artilleri till de här punkterna och sen skicka iväg infanteriet i den riktningen. Men då förstår jag inte varför vill inte fransmännen då, som du säger här nu, varför drar de tillbaka sitt artilleri i det här fallet?
Jag tar bort den i stort sett helt. Och här kommer vi nu till det här med att dra slutsatser av tidigare krig. Och det är väldigt svårt att dra slutsatser från fransk-tyska kriget egentligen. För där har tyskarna stora förluster. De anfaller ganska många gånger ju in i elden från den effektiva franska infanteribeskjutningen. Men de har ett bra artilleri så att de kan skjuta bort fransmännen. Och då borde man kunna egentligen ha dragit den slutsatsen, tycker man. Men det gör man inte. Och sen tror jag att det har också att göra väldigt starkt. Och det här beskriver ju naturligtvis litteraturen och forskningen. Att fransmännen är så viktigt med att visa framåt anda. Mm. Vi kröp in i fästningarna 1870-71. Vi pratade alldeles nyss om Metz. Mm. Det var därför vi kapitulerade. Nu ska vi vara offensiva. Och man utvecklar ju liksom ett helt tänkande inom den franska armén som liksom genomsyrar hela den franska armén. Offensiv à outrance. Alltså offensiv, den extrema offensiven. Och därför behöver man inget tungt artilleri. Det är inte med artilleri.
Visst, men varför då Verdun som ändå är en defensiv punkt. Det finns ju, alltså om man har, och det är det här som är så himla märkligt. Man har en offensiv strategi för en defensiv punkt egentligen, ett ställe man ska försvara.
Ja. Och då ska man, och då, därför har man då i franska armén framförallt 75 mm fältkanoner som ska kunna följa med de här anfallsrörelserna. Men man har väldigt dåligt med tungt artilleri. Och plötsligt nu då så ansamlas det i en tysk armé på andra sidan Mös eller öster om Mös, som just satsar på att föra dit enorma mängder artilleri. 1200 artilleripjäser, varav en stor andel är riktigt tunga fästningskanoner. Bland annat fästningskanoner man använt för att bryta igenom och skjuta igenom väggarna på fästningarna. De belgiska gränsfästningarna. Till och med 42 cm haubits. Mm.
Det är stort.
Och sen skjuter man ju alltså en förbekämpning mot de här franska linjerna innan man då anfaller den 21 februari. Som ju naturligtvis vänder upp och ner på hela på jorden och på fästingarna och slår ut skyttegravar och förstör den skyddande skogen och allting.
Jag kan ge lyssnarna lite perspektiv på det där. Under den här våren så skjuter man ungefär 36 miljoner artilleriskott. Jag vet inte exakt vilken period det är, men från februari fram till slutet av april eller någonting sånt där. Mm.
Framåt sommaren, precis. Och i ett ganska litet område. Och då ska man kanske påminna om lite om geografin då, att öster om Mös då finns det de här forten Vaux och Domont. Och det är den där utbuckningen då som tyskarna inledde med att faktiskt anfalla. Sen har ju faktiskt tyskarna också tagit delar av området väster om Mös också, men där inleder man inte anfallet. Utan man inleder anfallet så att säga på det här området som är öster om Mös. Och det gör att de här franska trupperna som befinner sig i det här området, de står ju också med Mös i ryggen. Så en oerhört svår situation. Men trots då, så då kan vi säga att fransmännen är väldigt oförberedda. Tyskarna inleder en enorm förbekämpning. Och sen anfaller inte tyskarna med sådana här massiva grupperingar rakt fram, utan de anfaller då det som sen så småningom kommer bli deras infiltrationstaktik. De känner på det franska försvaret med små grupperingar och anfaller då där de känner att det finns svagheter. Så att man sätter inte in egentligen ordentliga infanterianfall förrän några dagar senare under det här första anfallet. Och man kommer ju att ta en del av den franska grupperingen. Man kommer att ta Domanfortet. Och Domanfortet behöver man inte ens storma, för det är övergivet av fransmännen faktiskt. Därför fransmännen är så chockade av den här enorma artilleribekämpningen och det här enorma anfallet, eftersom man ju är lite tagna på sängen. Så man kan ju säga att fram då, 26 februari, fem dagar senare, då avslutas den här första fasen i slaget vid Verdun. Och då kan man ju säga, varför kör inte tyskarna över fransmännen och tar Verdun och hela området? Det är två orsaker. Den ena är att man kanske inte egentligen är ute efter det. Det är lite frågetecken kring hur man tänker där. För det har vi ju varit inne på, som du säger, att man vill slåss här nu. För man vill att fransmännen ska förblöda. Det andra är att befälhavaren, kronprinsen Wilhelm, han får inte sätta in sina anfallsreserver.
Som han, ja, kanske han är bakbunden där.
Han är lite bakbunden. Mm. Så där är vi nu då. Och här har vi alltså en fransk armé nu som blir överkörd, som har liksom plockat bort och minskat styrkan i sina befästningar. Och så händer ju det som är så betydelsefullt för det här slaget, att man får nu ett byte av befälhavare. Här kliver ju nu den här generalen Pétain in på scenen.
Som är intressant. Kom ihåg att vi har pratat om han tidigare under när vi diskuterade 1940. Han får komma in där och som någon slags Frankrikes räddare 1940. Och det är här han gör sitt stora eldprov egentligen i Verdun.
Ja, det är här han vinner sina spårar. Och han är precis som den där Kronstedt som lyssnarna har hört att vi kanske någon till och med tycker att vi tjatat lite om. Ja, att han är förrädaren på Sveaborg, men liksom hjälten vid Svensksund. Var det likadant med Pétain? Pétain är ju hjälten, räddaren vid Verdun. Mm. Men sen så småningom kommer han ju faktiskt att dömas sitt livstidsstraff därför att han ju är förrädare under andra världskriget och går tyskarnas ärenden så småningom. Men i det här läget så kommer Pétain in på scenen, och vad är intressant med honom? Jo, han är inte en del av den här offensivtänkandet i den franska armén. Mm. Utan han gör precis det som man skulle kunna för. Han börjar gruppera artilleri väster om Mös, skyddat, tungt artilleri, försöker få in det man har. Och han börjar organisera logistiken, att han börjar få in alltså förstärkningar till det här området. Och han satsar alltså på en defensiv ny strategi. Mm. Till skillnad då från att det som man så att säga vill i den franska medierna, nämligen att liksom anfalla och ta tillbaks. Och så försöker man hålla den mark man har. Men det är ju inte så lätt för Pétain heller, för han har ju sina överordnade över axeln hela tiden, som frågar varför anfaller du inte. Utan han inser ju detta. Och sen en sak som man också ser, att Pétain är faktiskt ganska intresserad av soldaterna faktiskt. Han är en god ledare och chef. Det måste man ge den här generalen Pétain. Han läser förlustsiffrorna. Han intresserar sig ändå och vinner soldaternas förtroende. Nu ska man inte överdriva det, han är ju hög officer och så vidare. Men det är någonting som är intressant om man jämför till exempel som generalen Haig på brittisk sida, som inte vill läsa förlustsiffrorna, som inte vill besöka soldater för att inte påverka så att han inte kan ta de här tuffa besluten om anfall då.
Han inför ju också det här kända vändkorset som också har blev liksom en viktigt minne för franska soldaterna som eftermälet här. Känner du till det?
Nej, berätta för mig.
Han kallar det heter någonting annat på franska, men han kallar det vändkorset. Och det var ju så att man helt enkelt, att egentligen alla franska soldater, alla olika kompanier och divisioner skulle in här och tjänstgöra några dagar eller några veckor, jag vet inte exakt hur länge, men sen då vända och åka tillbaka till andra ställen, så att han fick ett och det var detta som ledde till att så väldigt väldigt många franska soldater var delaktiga i Verdun, och som sen ledde till det här som du just brukar det. Prata om, att har man inte varit vid Verdun så har man inte varit med i första världskriget i princip.
Nej, precis. Verdun, sa man. Jag har gjort Verdun, sa man som fransk soldat. Och här kommer vi in, tror jag egentligen, svaret på varför Verdun också är det största slaget. Därför att om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så tjänstgör alltså 3/4 av den franska arméns manskap. Och det är precis som du säger, att man växlar in dem i den här Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrar sig igenom de massa franska byar, alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då för Voie sacrée, alltså den heliga vägen. Och den var ju nästan som en sån där Golgata-vandring, om man tänker sig alltså Kristus med korset på väg till sin avrättning. Så när man vandrade dit så möttes ju de här soldater som var på väg in i Verdun för delta i slaget, de mötte ju de här som kom tillbaks. Mm. Helt hålögda. Mm. Knäckta. Ofta sårade. De som hade överlevt. Så det är klart att Det här blev ju som någon på sätt och vis, någon sorts, vad ska vi kalla det för? Reningsbana, nej det kanske är fel, men alltså någon sorts test för alla. Så hade man inte tjänstgjort vid Verdun, då hade man liksom inte varit med i kriget, nästan blev det till slut. Så det där tycker jag är någonting som är väldigt viktigt att ta upp, att Verdun har en sån stark symbolisk betydelse för Frankrike. Och det blir liksom hela Frankrikes nationella upplevelse av första världskriget på ett jätteintressant sätt. Och då kan man tycka då att vän av ordning, ja men alla de andra kraftmätningarna som och så vidare. Jo visst, de var också stora, men de har inte samma betydelse.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kan vi prata någonting om vad det är för slags upplevelse de får där egentligen? För jag tycker att det är en ganska viktig del av det här slaget också. Att det är ju liksom anledning till... Det är klart att de här strategiska, märkliga, det här märkliga strategiska resonerandet som de håller på med, att å ena sidan inte ta Verdun och å andra sidan inte släppa en tum från båda sidorna, gör ju att det bara blir en slags massslakt. Men själva krigets karaktär också, vad är det för typ av liksom upplevelse man får som soldat vid Verdun? Och det, jag tänker på den här, vi pratade om artilleribeskjutningen. Liksom.
Ja.
Skildringarna av det, det finns ju jättemycket att läsa för den som inte ser. Det finns massvis med dagböcker och många böcker har skrivits om erfarenheterna. Och det blev ju också en slags litterär trop kan man säga tiden efter. Alltså soldatens upplevelse av kriget blev väl central efter första världskriget.
Ja, för som bearbetning av Verdun och första världskriget.
Ja, en slags psykologisk bearbetning också. Och jag tänker att det sitter väl också ihop med någon slags demokratisering av kriget generellt sett. Att också ökad, liksom, jag tänker bara förmågan att skriva måste ha varit betydligt bättre då än 100 år tidigare. Också. Fler helt enkelt kan skriva de här sakerna. Men att sitta där eller ligga eller krypa ihop i en liten hög i en krater medans... tyskarna skickar tusentals projektiler hela tiden, konstant i över 9 dagar. Och detta dunder som de får stå ut med. Och en del som, de bara sluter in sig själva i någon slags psykologisk bubbla och bara ligger där, de här franska soldaterna, och tar emot egentligen.
Ja, och det kom ju flera stora offensiver. Och sen så ebbar ju det här slaget så småningom ut. Ja. Men de föregås ju, som du säger, av kraftiga. Och här har vi ju den här egentligen starkaste upplevelsen. De flesta soldaterna dör av artillerigranater under första världskriget. Mm. Det kan vi konstatera. Och just detta som du säger, att hur de beskriver de här soldaterna, att det kanske är lika bra att jag blir träffad, så jag slipper den här ångesten varje gång när den här beskjutningen kommer. Och hur de här granaternas effekt, alltså de förröder ju. Jag har ju varit i Verdun, jag skulle bara vilja säga det. När man kommer upp då på Domanfortet, som finns ju på en av de här höjderna då naturligtvis, så är det här ganska ödsligt område egentligen. Det är skogsbeklätt och så vidare. Men under Verdunslaget, då försvinner ju all skog, för man skjuter ju bort all skog. Det är ju, den har man ju som en idé också, att skjuta brandbomber för att få bort skog, för den kan ju skydda, naturligtvis gömma motståndaren. Så man tänkte någon sorts månlandskap med skyttegrav. Och de här skyttegravarna, de fylls ju igen. Det finns ju ett ställe vid Verdun bland annat där ju ett förband helt enkelt bara dränks i lera när en granat slår ner. Och blir stående liksom, i stort sett med bajonetterna stickandes ovanför jorden.
Eventuellt är det en myt.
Man har gjort en stor sak, men man kan ju tänka sig att de inte blir stående med bajonetten och så, det är det naturligtvis. Men att bilden liksom av det där, och det är klart att det där förekom, att man, soldater låg ju, och sen kom de här enorma mängden av jord som ett jordskred ner, och så kvävdes man helt enkelt till döds.
Vi kan ju titta så lite på siffrorna ju också. Men nu pratar vi om ungefär 160 000 döda, 220 000 skadade på den franska sidan. Och ungefär liknande siffror på den tyska. Men jag tänker att de här 100 000 saknade kan man väl säga någonting om. Och det finns ju en känd författare som heter Ian Ausbild, som jag vet att han skriver något väldigt intressant om det.
Han har skrivit en bok som heter Vägen till Verdun, som vi ju verkligen rekommenderar. Den är lite speciell och kanske lite hardcore. Ja. Men den är jättebra.
Ja, han säger någonting om de här 100 000 saknade som är ganska intressant. Att normalt sett så kanske man tänker att det här är deserterade soldater som har försvunnit på olika vis. Men en väldigt stor del av de här 100 000 är egentligen folk som bara i princip blivit pulveriserade. De har slutat existera. Det finns inte ens ett lik att liksom begrava.
Ja, det där är väl speciellt för Verdun, att just att det finns väldigt många sådana här människor som helt enkelt bara gått upp i rök. Och man kan väl konstatera att lite beroende på vad man tittar då, så du var ju lite inne på de här siffrorna. Så förlusterna är då 380 000. Och av dem då så är 160 döda, om man då räknar in de här som är saknade.
Just det.
Och tittar man på de tyska förlusterna så räknar man ju dem till 330 000 ungefär. Och av dem då är 143 000 döda. Det är enorma mängder människor som mals ner och dör på ett område som inte är så många mil i kvadrat. Faktiskt.
Jag tror att det dör ungefär en person varje minut under...
Ja, i snitt under hela en per slaget, minut liksom. Räknar man då under 10 månader.
Ja.
Och måste man ju säga, gaskramande. Och när man besöker Verdun, jag var bland annat uppe vid Domanfortet, och då vet jag på eftermiddagen där så blev det mulet, och så började det liksom lätt regna lite, så där kommer jag ihåg. Och den där stämningen att vara på den här platsen och besöka då den här, också den här, ska vi kalla för nästan katedral eller kyrkoliknande byggnaden, där man då bara samlar ihop benrester från människor från slagfält. Ja, tog mig oerhört, måste jag säga. Och att man på något sätt där blev lätt gripen av den här meningslösheten i det här slaget så småningom. Jag skulle vilja ta några saker gäller kronologin där då, som jag tycker kan vara... Den här första offensiven, den misslyckas ju och kör ju fast. Och sen gör man då ytterligare offensiv både i mars och i april. Och sen är bara i stort ut. Man tar alltså lite mer och mer för varje gång. Och man anfaller både väster om Mös och öster om Mös då, i mars, väster om Mös. Och i april anfaller man faktiskt både väster och öster om Mös. Ett anfall som blir väldigt svårt för fransmännen att hantera. Men man tar alltså aldrig Verdun. Det är jätteviktigt där. Man tar de här forten, Domont, Vaux och ett fort som heter Sauville öster om Mös. Men sen... så blir det en kan man säga, paus fram till sommaren. Och där får man då återigen ny kraft från tysk sida och gör ett nytt försök. Men sen ebbar egentligen Verdunslaget ut. Och det blir mer en franskt initiativ i det här området. Därför att sen sätter offensiven igång på sommaren, juli. Och sen rör sig ryssarna också i öster, de så kallade Brusilov-offensiven, så tyskarna måste flytta bort trupper. Så då övergår egentligen Verdun till att bli bara en sån här nötning Där tyskarna faktiskt är ganska utslitna istället och fransmännen försöker liksom att återta det de har förlorat. Så skulle man kunna uttrycka Verdunslaget. Mm. Och där någonstans på sommaren där tappar ju det här slaget verkligen all sin rationalitet. Därför där finns ju inte längre kvar den där idén om att man ska göra det här till det stora, stora slaget. För då har ju så att säga kriget börjat att diversifieras på massa olika fronter.
Mm.
Och då blir det ju verkligen meningslöst. Så det tycker jag man kan säga då. Och sen försvinner ju också Pétain under hösten.
Mm. Just det, vi måste säga någonting om den här 16. Nivelle. Och hans...
Ja, precis. Och då Pétain, och jag vet inte hur man ska... Vi har ju fört en diskussion om det här lite innan vi spelar in det här avsnittet. Att han,
jo, det finns
man kan uppfatta att han sparkas uppåt faktiskt.
Ja, precis. Att han, det finns ju... källor då som antyder att, han, att den franska ledningen var så missnöjd med hans defensiva agerande. Att han inte,
ja, precis,
att han inte hade nog defensiva. Med elan.
Han hade inte nog med elan. Och då tar man ju in den här Robert Nivelle, som ju sen så småningom 1917 kommer ju sätta igång någonting som kommer att kallas i Nivelle-offensiven, där fransmän har så enorma förluster så fransmännen gör ju myteri en masse. Mm. Och den här Nivelle börjar ju då att återta då väldigt offensivt, vilket ju kostar massor med folk i Verdun-området. Men han är då en förespråkare för den här offensiva krigföringen. Och utvecklar ju också det här med att man skjuter alltså artilleri, man lägger en artilleribarriär framför infanteriet, så flyttar man artilleriet framför och så låter man infanteriet gå in då.
Mm.
Så det där är ju spännande också, att man på något sätt inte lär sig. Det tycker jag är så fascinerande här. Det finns ingen som går in här och gör en analys. Och sen någonting som skulle vara självklart för oss idag är ju, varför räkna meningslösa förluster? Det fanns så att säga inga meningslösa förluster då, så att säga.
Mm.
Därför att det var soldatens uppgift att faktiskt vara måltava, vara kanonmat och faktiskt också falla.
Jo, de motiverade detta med att de skulle vara liksom en sköld för Frankrike. Och det är svårt att veta vad som är propaganda och vad som är liksom, faktiska erfarenheter och faktiska åsikter bland de här soldaterna. Det går inte riktigt att avgöra. Men vittnesmålen antyder ju ändå att det finns någon slags, att en del soldater liksom sprang in i elden leendes med någon slags önskan om att nu ska de uppfylla sin uppgift liksom.
Mm. Men det är samtidigt har man ju så otroligt svårt att förstå att en soldat, en enskild skulle göra det, men det fanns alltså kompanichefer som sa till sina underlydande chefer då att vi ska stå här och ta emot artilleripjäsen och artillerielden. Och när tyskarna anfaller, då är det vår uppgift att stå kvar och slåss. Och när de skjuter och dödar oss, så är det vår uppgift att falla.
Mm.
Att man hade ett enormt sånt här, vad ska vi kalla det för, martyrtänkande nästan i Vivert. Så vi har väldigt svårt att förstå och tänka. Men det har ju att göra med de här sakerna som vi redan har diskuterat, som ligger bakåt i hur man tänkte. Sen återtar man ju då under hösten, kan man ju nämna att man återtar ju Domanfortet i oktober och Vaux i november. Och sen ebbar ju slaget ut då i december 1916. Men kommer att leva kvar då som den här stora kraftmätningen ändå då under första världskriget?
Jag tycker det är så svårt att bara ta in liksom de här siffrorna. Vi pratar runt 700 000 förluster egentligen.
Förlusten sammanlagt.
Ja, våra
och de är ännu större i sommoffensiv. Där räknar man väl uppåt en miljon till och med. Då. Och
ungefär 10% av Frankrikes förluster från hela första världskriget hela, i Verdun.
Har man då i Verdun då? Och, men det går men liksom, inte ens...
Jag tycker man saknar ord. Liksom. Det bara stapplar när man ska försöka beskriva den här massdöden som måste ha varit. Man förstår verkligen varför konsten och litteraturen förändras så mycket efter de här slagen. Liksom. Att man måste bearbeta dem på något vis.
Ja, och det gör man under hela mellankrigstiden. Och man förstår ju att man sen bygger inför andra världskriget upp en försvarslinje, då, en Maginot-linje med färdiga fort och starkt artilleri, så man ska undvika den här masslakten i nästa krig. Det är ju helt logiskt.
På tysk är det pratat om den här materialslacht, som är ett känt ord. Det finns också en tysk konstnär som jag gärna rekommenderar att lyssna och kolla. Han heter Otto Dix. Nu vet jag inte om han var... Om han var vid Verdun kan jag inte svara på, men han gjorde en väldigt märklig konst som på något vis skildrar det här månlandskapet på ett väldigt
häftigt. Jag tror att många som ser hans bilder känner igen dem, för de förekommer ofta som illustrationer till just första världskriget och Verdun, inte minst och särskilt i synnerhet då Verdunslaget.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Man kan ju också komma med några andra aspekter på det här. Det finns ju byar här som aldrig återuppbyggs. Som bara förintas. Det finns områden som inte går att beträdas än idag, som är helt rödmarkerade. Ja. Det finns så mycket artillerigranater som inte växer, det är så förgiftat. Sen kan man ju fråga sig en annan sak. Det här var ju män, hela Frankrikes upplevelse, det var genom männen som kom hem och berättade. Och berättade man i lokalsamhället för sina närvaro, jag har varit vid Verdun. Då blev folk alltså, åh, han har varit vid Verdun. Och då kan man ju fråga sig lite, hela den halva, andra halvan av befolkningen, kvinnorna och så vidare, fanns det några sådana upplevelser? Det finns ju kvinnor som deltar här, ställer du så?
Det finns det, framförallt som sjuksköterskor är väl deras roll i huvudsakligen egentligen. Jag hittade en ganska intressant artikel om det där faktiskt. Det är någon som har skrivit om tre brittiska sjuksköterskor som åker dit frivilliga. Det är väldigt intressant på många sätt att deras upplevelse är ju också ganska lik den som är som männen. Så det är, men det är, samtidigt är det svårt att avgöra vad de egentligen tycker, för det är ganska mycket så här propagandistiskt prat där, och de känner sig uppfyllda, precis som de franska soldaterna har någon slags patos att de ska hjälpa moder Frankrike och skydda dem från tyskarna och sådär. Men det är klart att de hamnar ju aldrig riktigt i elden på det viset. Även om det sker ju bombningar och så med flyg till exempel och artillerield som når hela vägen fram till de här sjukhusområdena och det. Så drabbas de ju inte på det viset. De är ju aldrig framme liksom vid elden. Däremot så får de ju ta hand om de här soldaterna som är liksom lemlästade och som dör som flugor i princip. Jag vet att jag läste igår om ett litet citat därifrån, en kvinna som jobbar som sjuksköterska då, och som har i flera timmar har hon hjälpt en kirurg att amputera ett ben, varpå soldaten bara dör några minuter efter att de är klara. Att de liksom kämpar med detta meningslösa, lemlästade människor som bara... Och samtidigt så uppstår någon slags systerrelation mellan soldaterna och sjuksköterskorna. Då, som
de blir syskon och mammor.
Ja, precis. De blir syskon och mammor på något vis. Och nu uppstod det givetvis romantiska situationer också. Men det fanns ett starkt... pater som att man inte ska beblanda sig med soldaterna på något slags romantiskt sätt, utan man ska upprätthålla den här systerskapsrelationen. Och det är också precis som, det här är ju någonting man pratar om, att första världskriget är ju också för de manliga delen av befolkningen en slags blandning av olika sociala klasser. Alla är med liksom. Och alla dör i lika stor utsträckning i princip på fälten. Både kriget
är demokratiskt.
Ja, kriget är väldigt demokratiskt och det gäller även de kvinnor som engagerar sig här. Utan det är många som sjuksköterska från de lägre klasserna som beblandas med frivilliga från liksom adelskvinnor som vill ner och hjälpa till. Så även där finns en slags sån social aspekt som är ganska intressant. Mm.
Jag funderar på en annan aspekt här som ju ofta, för vi pratade lite om bajonetter här, vi nämnde den här, även den här myten med bajonettgraven och hela det här, att så tror man ju att det liksom är de här bajonettanfallen, att man kommer i de här närstriderna, men det är precis just detta som Verdun ju visar, att det är inte via någon bajonett om man slår. Så det finns soldater som i sina skildringar de här säger att vi använder aldrig någon bajonetter. Man ser aldrig någon som sticker en bajonett i någon eller någonting sånt. Utan det här är ju artilleristrider, det är närstrider med vapen, men framförallt med handeldvapen. Det är handgranater. Att det här kriget, det vinner man liksom de här slagen, de här striderna taktiskt ute på fältet. Då är det liksom handgranater och handeldvapen, inte någon bajonetter. Bajonetten sätter man på, men man använder den aldrig.
Mm.
Det tycker jag också är väldigt fascinerande att... Att det man liksom tror och ser framför mig, och det man ville i den franska armén, att man skulle göra de här bajonettanfallen, det är någonting som aldrig existerar. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och sen också just det här att de här fästningarna då, de visar sig ju vara väldigt viktiga. Om vi tar till exempel Fortet Vaux här, som vi har nämnt då. Det försvaras av fransmännen. Man har försvagat det, och man har inte satsat på det. Men ändå måste tyskarna anfaller och förlorar alltså över 2000 soldater och ett 60-70-tal officerare när man ska ta det här fortet också. Så det betyder att de här fästningarna, trots att man inte har satsat på dem, de har stor betydelse.
Mm.
Och det tycker jag är så fascinerande att man, en av lärdomarna från Verdun måste ju vara det, att det tänkta kriget har ju ingenting att göra med det verkliga kriget. Mm.
Ja, när de har tagit dem så visar sig också att det finns knappt någon där inne. När fransmännen tar tillbaka Domont till exempel, så sitter ju ett 50-tal tyska signalister och gömmer sig längst ner. Men det är ju precis, ja,
absolut.
Allt.
Och det är precis på samma sätt ju när tyskarna tar Domontfortet. Det är också till liksom övergivet.
Denna bragd då liksom belönas med medaljer och allting. Fast det är i princip den enda bragden som fanns, det var att de lyckades ta sig fram.
Exakt, det var inte så att,
de har lyckats ta sig fram och ta sig in utan att dö. Ja, det var i princip det som var.
Det var det. Medan striderna om Vaux, blev det verkliga strider. Och trots att fransmännen inte hade så stora resurser, så lyckades man ändå åsamka tyskarna de här enorma förlusterna. Så att det visar sig ju i praktiken här att man har tänkt helt fel. Och det här tycker jag är en sak som jag har varit inne på väldigt mycket i våra program och podcast kring militärhistoria, krigshistorien. Ofta det här just att hur man tänker sig, det blir inte så. Mm. Och vad drar man för slutsatser? Jag tycker att Verdun-slaget är ju ett paradexempel i militär- och krigshistorien på hur det här går fel. Men om man ska summera betydelsen av Verdun-slaget, det har vi ju nästan tjatat om här. Den är alltså egentligen inte så mycket... Den har ett visst strategiskt betydelse. Det har det absolut. Därför att man nöter ju ut den franska armén och den tyska armén så pass mycket att det får ju betydelse för slutresultatet i första världskriget. Att fransmännen behöver i stort sett alltså hjälp både av britter men också sen av amerikanerna för att kunna trycka tyskarna tillbaka. Så på så sätt har det ju en faktisk betydelse. Men framför allt... som vi vill förmedla, det är ju den här symboliska betydelsen av Verdun.
Verdun som läxa är ju kanske det som är...
Och Verdun som läxa, vad man lär sig där, och att man kanske, som vi tror då, kanske inte lär sig så mycket av den. För det visar ju fortsättningen av första världskriget att man egentligen inte gör.
Mm. Nej, det tar ett par decennier innan de förstår hur man ska göra. Så jag tänker att den här motoriseringen av förbanden sen är ju sen blixtkrigföringen som, ja, om det nu fanns...
Ja, men alltså det konceptet att anfalla med infiltration och
Men det är klart att den här önskan om att skapa mobilitet och som också flygplanen möjliggör och radiokommunikation och automotorn och så vidare, det är ju det som är de stora förändringsfaktorerna sen.
Mm.
Ja, nej, men annars är det, jag vet inte, man blir deppig så fort man bara tänker på Verdun och man läser om det. Och det går liksom, det övergår det mänskliga förståndet att förstå de här saker. Jag återkommer till det igen nu. Det blir tjatigt, men det går inte liksom... Jag vet
inte. Jag förstår det. Nej,
det går inte, det går inte att fatta. Liksom. Jag personligen fattar inte hur jag som soldat skulle jag kunna ställa upp på det här. Liksom. Vad är det i den mänskliga hjärnan som får oss att liksom, acceptera de här förutsättningarna och bara ge sig in? Nu har vi ju diskuterar ju slag och död hela tiden. Och även i äldre typ av krigföring finns ju de här elementen också. Att folk bara radar upp sig och marscherar rakt in i elden. Liksom.
Mm. Och det är väl någonting som, jag vet inte om vi någonsin kommer kunna svara på det.
Nej, jag vet, jag tror inte det finns podcasten, det.
Utan vår uppgift är mer att beskriva och försöka förklara. Och någonstans kanske, vi kanske inte kan förstå, men att betrakta så att säga.
Ja.
Men jag vet inte om vi kommer så mycket längre.
Nej, jag tror inte det. Jag tror
att vi har öppnat upp första världskriget för lyssnarna. Och lyssnarna kan förvänta sig fler avsnitt om första världskriget.
Mm.
Så att vi har väl, härmed går starten för en serie om första världskriget i militärhistoriepodden. Och idag tänkte jag inte att vi skulle tacka oss själva, utan jag tänkte tacka dig, Peter.
Ja, tack. Tack du, Martin. Okej. Hej med er.
Hej då.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.